Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Sanna, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför ska du inte kunna umgås med dig för det? Det är ju så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet. Ja. Balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu parasol. Jag bytte till goa den här veckan. Det är alltid bra två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså såna plattor, klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matta. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska sitta där och snurra lite. Det är bra för mig, jag som blir så lätt rasslig. Ska snurra runt lite där. Bra för barnen också.
Det kommer
också
bli så mysigt. Ja, en annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongprästinnan. Ja,
ja. Det är mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lysa. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen. Ja. Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Åh, det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack Rusta. Otroliga priser. Hej och välkomna till Inte din morsa.
Hej, jag vet inte varför jag tycker det är så härligt att vara instängd i cell. Alltså jag vill inte bli hamna i fängelse, men som en liten glaskub. Skulle kunna bo så här.
Vi sitter alltså på ett café som heter Park Café. Skitsmart ställe på Magnus Ladulåsgatan 1 på Söder, där man kan hyra in sig, alltså som en så här day office. Man hyr kontorsplats 200 spänn per dag, eller så kan man ha något månadsabonnemang. Och där har de också en poddstudio där vi tillfälligt sitter för att Acast håller på att flytta. Så nu är vi här och det är en helt fantastisk liten cellkub som är jättemysig. Helt perfekt skulle
bra
jag säga.
Bra luft också.
Ja.
Mycket bättre luft än i min tonåringsrum. Will he survive also this night? Will he survive? Kan du vädra? Jag har gjort det. Har du borstat tänderna? Jag har gjort det. Han har liksom alltid gjort allt. Men man märker aldrig när han gör det. Han måste ha som osynlig skugga som han alltid har gjort.
Har du duschat? Ska du duscha? Det gjorde jag igår.
Ja, precis. Jag har borstat tänderna. Man bara, jättetorr tandborste.
Ja, väldigt konstigt också att det inte finns någon tandkräm. Har inte funnits i 2 veckor, men absolut.
Men lite när vi var i fjällen. Igor och Dante levde livets glada dagar i sitt rum. De hittade aldrig den där tandborsten som de var på att snacka om och tandkrämen. Sen när jag packade upp allting, då låg den där inplastad. Men de hade liksom envist hävdat att de hade min sambors och tänder de 5 första dagarna. Jag bara, nu var vi inte ens här i 5 dagar, men ja. Har du inga roligt skvaller?
Nej, men jag är extremt uppfylld. För att på vägen hit i bilen så lyssnade jag på söndagsintervjun med Martin Wiklin. Och jag blir så här, jag lyssnar ju mycket på poddar och jag lyssnar mycket på radio. Och senaste månaderna så har jag kommit till en punkt där jag känner att jag kan inte bara lyssna på snicksnack eller så här humor eller bara så här 2 polare som höjtar loss, utan jag vill ha kunskap och jag vill liksom lyssna på bra skit, välproducerad skit. Och Martin Wiklins söndagsintervjuer som han gör för P1 är, skulle jag säga, Sveriges bästa intervjuer.
Högklass
håller han verkligen. Och han väljer ju väldigt spännande intervjuobjekt också. Och den senaste, den som jag lyssnade på nu på vägen hit, var med Johan Kullberg. Svensk psykiatris ålderman och nestor. Och han är ju både forskare och har ju stått för stora liksom paradigmskiftet, låg han bakom i svensk psykiatri. Från liksom tvångsvård med en enbart biologisk, väldigt brutal syn på människan till att införa då terapeutiskt, att läkarna och de anställda inom psykiatrin skulle ha en terapeutisk funktion för patienterna också. Han är också väldigt, ska jag säga, misstolkad och missuppfattad. Många har ju på något sätt så här raljerat och gjort sig lustig över att han var någon flummig psykiatri eller liksom psykoterapigubbe som började använda och införa metoder som inte var vetenskapligt befästa. Och det är faktiskt bullshit, för det var aldrig det han ville göra. Han ville liksom inte förvandla svensk psykiatri till så här freudiansk analys divan. Tvärtom så ville han bara implementera båda metoderna, att man båda hade ett biologiskt sätt att se på människan och ett psykologiskt sätt att se och bemöta människor. Vi kan väl lyssna lite grann här.
Och sen fick jag komma in i någon korridor där, och en sån här cementerad korridor, och så var det några enkelrum som låg vid sidan om, och han låg sen i ett enkelrum som var förbommat, och han låg också i bunden under ett spänntäcke, som det hette, och med en strålkastare i taket som lyste rakt ner på honom. Han hade kissat på sig och bajsat på sig också. Han hade en flaska mellan benen som var nersmord. Och han var alldeles våt av svett. Och han sa att, hör du som satt in mig här, nu får du ta mig ut härifrån också. Och jag kände ju bara någon sorts förtvivlan över det här. Och jag hade ju bett dem på kvällen att man kunde ordna lite fint så han fick någon blomma eller något sånt där. Jag trodde han skulle ha bara på något, ta sig emot på något bra sätt så att han kunde ha lite trivsamt, men det var det verkligen inte frågan om. Och där var han sedan ett par år.
Han har ju en bror som insjuknar i schizofren sjukdom med det här dramatiska sjukdoms... Erland, som ju sen också blev en väldigt berömd konstnär. Han dog ganska nyligen. Och det fanns en stor kärlek mellan de här bröderna förstås. Men det är bara så jävla fint liksom hur han dels får se psykiatrin inifrån innan den här reformen som skedde under 60- och 70-talet. Alltså hur brutalt det var att bli så intagen. Hur han lämnar in sin bror där och tror att han ska liksom få ett litet rum med en blomma i och bli väl omhändertagen. Så kommer han dit dagen efter och han ligger i sin egen avföring i piss och är liksom genomsvettig av ångest i spännbälte och med någon slags så här spänntäcke över sig på en brits med en strålkastare i ansiktet. Och ingen som är där inne och pratar med honom. Alltså det är så jävla
han är liksom övergiven där.
Ja.
Men vet du, jag tycker faktiskt att det är lite att man ska fortfarande i psykiatrin lite som att man ska straffas när man har gjort något dumt.
Ja, men det är det han har ju kommit tillbaka till. Det är det som är så himla otäckt om vi liksom återanknyter till podden förra veckan. Att livet går ju i cykler. Att man har liksom olika idéhistoriska förhärskande tendenser i synen på människan. Och han har ju då, Johan Kullberg är ju 86 år. Han utbildade sitt läkare på 30. Av 40-talet i alla fall. Han har liksom sett
10 år gammal.
Han var 10 då. Nej, men han har ju sett psykiatrins uppgång, fall, uppgång och fall igen. Och det är för jävla sorgligt idag som man säger att så här, psykiatrin idag, det finns ingen terapeutisk kunskap hos psykiatriker som arbetar, eller förhållandevis få, kanske de äldre, den äldre skolan, men de får inte lära sig det när de läst psykiatriker. Alltså att bemöta människor med respekt och kärlek och att den här terapeutiska alliansen, det är det enda han försökte uppnå. Att man ska känna sig sedd som patient, att någon ska fråga en hur man mår faktiskt. Han gjorde ju sin första studie som ledde till den här boken som heter Kris och utveckling, där han skapade teorin om kris och vad en kris kan leda till. Den är helt fantastisk och den är verkligen läsbar för alla och envar.
Den baserades på kvinnor som hade förlorat sitt barn.
Ja, och han fick ju då möjligheten att göra en stor studie på kvinnor som, för han jobbade som jourläkare på Sankt Göran, tror jag. Ja, någon stort BB. Och där han fick då ta hand om kvinnor som hade blivit psykotiska efter att de hade fått dödfödda barn eller förlorat sina barn tidigt. Det han blev mest berörd över, det var att ingen hade frågat de här kvinnorna, hur mår du? Hur känner du dig? Han var liksom den första som frågade det. Och det säger jäkligt mycket om det som klimatet i samhället på den tiden. Att man trodde ju överhuvudtaget inte att trauman hade någon inverkan på människors liv. Och framförallt skulle man inte prata om trauman. För då kunde de verkligen få fäste i människor.
Komma fram i solen.
Ja, det ska man. Utan liksom så, oj, nu händer det där. Då skiter vi i det som har hänt. Vilket också... Jag har, samtidigt innan igår kväll när jag låg och bara googlade loss och var ensam hemma och inte hade något att göra, då såg jag en helt fantastisk dokumentär som heter Stella.
Du vet att jag måste stanna och skaka när du säger så här, när jag inte hade något att göra.
Aha.
Då blev jag så avundsjuk så att jag kommer lyssna med halvt öra, men
jag har också varit ensam hemma, eller bara jag och Foxen. Och därför hade jag tid, han somnade.
Det är så roligt med dig med att vi är ensam hemma när vi bara är ett barn.
Ja, då känner man sig som att så här, gud, huset är tomt.
Ja.
Men då såg jag en helt fantastisk dokumentär som heter Stella, som handlar om Stella Kylenstierna.
Mm.
Kylenstierna.
Kylen.
Har du sett den?
Nej.
Det handlar alltså om en svensk adelskvinna som gifter sig med en ungersk diplomat som är någon slags greve. Och hon flyttar till Ungern innan andra världskrigets utbrott. Och hon blir då del av den högsta adeln i Europa. Liksom. Så nära kungen man kan komma och liksom hovet och sådär i Ungern, där det finns en helt annan typ av ekonomisk resurs såklart än i Sverige. Så hon lever ju på gods och herresäten i Ungern och är stormrik med liksom stab och personal och livets glada 30-talsdagar. Och sen bryter andra världskriget ut och hela deras liv tas ifrån dem. Alltså från att de i stort sett den rikaste familjen och mest inflytelsefamiljen, adelsfamiljen i hela Ungern, så raseras, alltså allt tas från dem när tyskarna ockuperar Ungern. Röda armén kommer ju då, alltså ryssarna. Och därför att Tyskland ockuperade inte Ungern först 1944, så det är bara ett år innan krigets slut. 1945 så kommer då befriarna. befriarna, röda armén, dundrar in i ugnen i Budapest. Mm. Och det de gör, det är att de systematiskt börjar våldta. Och framförallt då adel och överklass. Och detta...
Det går snabbast då.
Ja, det går snabbast då.
Krossar samhället.
Ja, krossar. Mm. Alltså de, du vet, det är så jävla sjukt att se också hur deras liv går från att vara liksom... Up above där, det är baler, det är olika... De åker runt i hela Europa och är bjudna till slott och herresäten. Till att ligga i liksom någon skolsal med så här ryska officerer som systematiskt våldtar dem och har liksom olika system för hur alla ska våldtas och förnedras på mesta möjliga sätt. Och det var ju, alltså Röda armén var ju kända för att det var liksom den brutal form och väldigt effektiv form av krigsföring. Så ja, där så de drog fram
i Kongo andra
och befriade. Mm. Så våldtog de ju också även de som de befriade, vilket ju är så jävla sinnessjukt.
Bra psykologi.
Ja, men så fruktansvärt. Och det här har vi inte fått höra. Vi har hört hur mycket som helst om förintelsen. Men hur mycket har vi hört om sexuellt våld som krigsföring under andra världskriget? I stort sett ingenting. Men Stella fucking Kylenstierna skriver en bok om det här när hon kommer hem till Sverige. För hon flyr ju då, lyckas fly med sin man, Imre heter han. Den här ungerska greven. De flyr till Sverige, hamnar i Sverige och där skriver hon en bok.
Kan vi inte lyssna lite på...
Vi klipper in här den här dokumentären Stella Kylenstierna.
Kompanichefen var en metodisk man. Han lät upprätta en turlista för alla kvinnor i byn med order för att ett visst klockslag och vissa dagar infinna sig för potatisskalning. Det betydde obligatorisk våldtäkt. Våldtäkterna ägde rum i skolhuset. Kvinnorna tvingades klä av sig nakna och lägga sig på rad på golvet under det att soldaterna ordnade sig i kö framför dem.
Den här boken emottas ju inte väl. För Nej. Hon beskriver där och har liksom ett vittnesmål om det här sexuella våldet. Vad tror ni händer? Svenska kommunistkvinnor arbetar, alltså rörelsen som då är på frammarsch tidigt 50-tal i Sverige, de hävdar att det här är lögn. Att det här är ju då någon adelskvinna som vill svartmåla de här härliga kommunisterna som har dragit fram. Så att hon blir ju, alltså, hon framställs ju som en charlatan, som en lurendrejerska, att hon har kommit med falsk vittnesbörd. Så hon är tvungen att fly igen till USA där hon startar ett nytt liv. Hon och Imre får flytta till USA där de lever ett liv i ett påvert liv liksom. För det är rätt
ingen
svårt.
Ingen undanstoppade pengar här.
Ingen undanstoppade pengar, inga liksom de lyckas inte överföra någonting. Men helt otroligt fascinerande. Andrea Brolin är faktiskt med en bit i den här dokumentären.
Varför då?
Därför att hon har ungersk börd. Och vi har en hel del ungerska flyktingar som kom till Sverige under ockupationen då. Först var Ungern, de var ju lierade med Tyskland, så de gick ju med i kriget. Sen när det började gå dåligt för Hitler, då ville Ungern dra sig ur, vilket ledde till att tyskarna ockuperade Ungern. Jag fick sånt perspektiv när jag såg den här dokumentären och när jag lyssnade på den här intervjun, att liv vi har levt, jag har levt ett liv som har varit så jävla skonat. Men vi ska inte glömma att andra världskriget, alltså, det är ändå bara 70 år bort. Det är så avgrundsdjupt att tänka att människor kunde förlora allt, att det skulle kunna hända oss precis när som helst egentligen. För det var ingen som hade så här på känn att Hitler skulle skapa den här totala jävla röran över precis hela världen som han lyckades göra.
Det gick ändå jävligt fort och det fanns ju egentligen ingen...
Han på hade sju år, från 1938 till 1945. Alltså på sju år så var hela Europa helt sönderbombat. Alla strukturer, alla samhällsstrukturer i alla samhällen i alla de europeiska länderna var ju helt bara omkullkastade. Och kan ni tänka vilka jävla investeringar också? Allting som hade byggts under hundratals år som bara var helt sönderbombat och förstört. Och det är avgrundsdjupt att tänka på det. Och jag
hur
lätt man kan förstöra något. Och hur... Ja, och som Johan Kullberg, alltså Martin Wiklin frågar honom i slutet av intervjun så här, känns det inte sorgligt att se att hela ditt hårda jobb för att reformera svensk psykiatri, nu är du tillbaka på ruta ett.
Mm.
Men då sa han lite hoppfullt så här, att riktigt så illa är det inte, och jag ser nu att du håller på att börja vända igen. Men så säger han också så jävla fint, vi kan lyssna på det här också.
Och vad har din roll varit, Johan Kullberg, att laga världen i ditt liv?
Att försöka vara en god far för mina fyra barn. Det är det viktigaste.
Inte dina barnbrytande...
Nej, det...
Det du har gjort i din karriär, ja, och dina där, böcker och dina priser.
Där är jag utbytbar, men med mina barn är jag inte utbytbar.
Han är 86 år gammal. Och hans viktigaste uppgift i livet, utan tvekan, det har inte varit att reformera svensk psykiatri eller skriva sina böcker. Det är att vara pappa till sina fyra barn.
Gullig.
Hur ofta hör man en man på 86 år säga det? Och sen börjar gråta.
Nej, men nu börjar jag gråta.
Ja, men alltså,
han har också fått väldigt fina barn, måste jag säga.
Ja, men också, alltså så här, nej, men jag blir så berörd av honom och hans människokärlek och bara känner att det här är en idol. Så här tycker jag, han nämner också ett judiskt uttryck som handlar om att laga världen. För att hans pappa var ju biskop, och självklart så har han funderat mycket på Guds existens. Och han gjorde det nästan dagligen, men han kom fram till att han inte tror på Gud. Men han var väl jättegod vän med Cordelia Edvardsson, som var utrikeskorrespondent och författare i Israel under många år.
Hon en pionjär.
Ju, en pionjär, en journalist.
Pionjär.
Och hon var ju också judinna och hade erfarit andra världskriget. Men hon beskrev ett uttryck som finns i så här, i judisk litteratur, Talmud eller något sånt där, som heter att laga världen. Att det är liksom människans uppgift. Att se till att världen blir lite helare. Jag tycker det var ett sjukt bra motto.
Det tycker jag också.
Det finns mycket som ska lagas, och om man lagar lite varje dag och ser det som sin livsuppgift, att laga där det är trasigt, det tycker jag, ja, det är härligt. Det tror jag man blir lycklig av. Vi är stolta samarbetspartners med mathem.se.
Kolla mitt falkorvsleende. Så glad.
Så här, i fredags så hade jag beställt hem massa guttiga grejer. Det var spöregnade ute. Det är den här coronahetsen. Man har allt annat än lust att sätta sig i bilen och dundra iväg till något stort sånt här...
matvaruhus.
Ja, med 1 miljard människor som ska fredagshandla, helghandla. Nej, men då glider den upp där, den vita lastbilen, som också har samhandlat med andra människor i ens grannskap. En glad kille hoppar ut, bär ut den här också 20 kilo säcken med hundmat som man slipper handla på en affär och stå och konka själv. Han bär in alltihopa i hallen. Det är skagenröra, det är havskräftor från Norge. Det är löjrom och det är grönt. Jag har
det där hemma hos Micke och Sanna. Hemma hos oss är bönor, falukorv. Nej, löjrom. Jag tog faktiskt fram löjrom i morse. Jag tänkte, vi måste ha lite lillelördag.
Ja.
Nej, men så här är det också. Det som jag tycker är så himla bra, och nu ska vi inte skratta åt det, men det är faktiskt också, är man ensam en vecka, är man liksom lite trött, har man ingen lust, alltså, då är det också din vän. Då kan man sitta ner, ska man sitta och gå igen, så kan man bli inspirerad. Nu senaste veckorna har jag bara lagat recept från mathem.se's receptbank. Där finns ju även vår boks receptbank med.
Ja.
Söndagsmiddag. Så jag gjorde faktiskt någonting från egen bok. Nej, men de har så otroligt bra recept, och det är enkelt lagade. Man kan köpa också färdiga kassar, så man behöver liksom inte ens själv gå in och bloppa. Det står så här, vill du gå till mat kassen. Jag menar inte att allting behöver vara enkelt. På lördagar och söndagar kan man köta på, och då kan man hitta inspiration från vår bok också. Där kan det vara lite längre middagar. Men just det här, de plockar till och med in matvarorna i kylen om man vill det.
Ja.
Och jag tänker inte skämmas, och jag tänker inte sitta här med historiens tyngdlag på mig, utan så här, tack gode Gud för Mathem, så hinner jag vara en modern kvinna och en jävligt mycket bättre morsa.
Mindful morsa.
Precis, och också spara pengar, vet du det?
Ja.
Så mycket pengar som går åt när alla ungar ska med, och så mycket grejer som hamnar där, och det är tidningar och det är konstigt godis och det är chips och... Ja, det mest konstiga. Saker går sönder, vi börjar bråka. vi sparar in terapeuten. Jag slänger inte lika mycket mat. Det blir ett bättre liv. Och jag och min snubbe har typ inte bråkat om mat sen vi började med Mathem.
Nej, inte vi heller.
Det är faktiskt...
Det är en revolution.
Ja.
Det är det.
Ja.
Matrevolutionen.
Och jag tror att man bråkar mycket mer om det där än vad man tror. Mm. Istället för att han kommer hem och har storhandlat en liten mjölk, så kommer det 10 liter mjölk med Mathem.
Med koden MORSA100 så får ni 100 kronor i rabatt om ni handlar för mer än 700 kronor.
Mm. Use it.
Gå in nu.
Use it.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Så jävla få människor som lever som de lär, liksom. Hela tiden. Jag tänkte på det med min kompis Jenny, som måste ändå ge en eloge här, att hon liksom, hon ska hålla på hela tiden. Jag tycker att du ska köpa någonting. Om du flyger säger du inte det till mig. Alltså hon är liksom... Ja, men jag tänker så här, när hon fyllde år nu, hon hade 50-årsfest, så tänkte jag så här, när jag höll tal till henne, önskar så att jag hade sagt det, att hon är en av de få människorna som faktiskt lever som hon lär. Hon sitter inte bara och ska kokettera, utan om hon säger så här, nu ska inte jag shoppa på ett år för att jag tycker inte det känns bra, då gör hon inte det heller. Och då blir man ju skitirriterad och liksom, ja men vadå, det är väl bättre att vi gör så bara. Gör det ni, jag tycker inte. Och så är hon på en hela tiden, så här, måste du köpa det? Nej, kom hit istället och ät frukost, det är bonnet att vi ska gå på fik. Hon liksom, då blir det så enkelt också att man bara så här, tänker till en gång till. Så behöver man ju inte hela tiden göra den där första känslan som alltid man tror är lättast.
Hon är i princip fast.
Ja, otroligt.
Från oss.
Ja.
Jag är inte det. Jag är luststyrd rakt igenom.
Jag vet
inte hålla på och hindra mig själv. Det är som du sa i förra avsnittet. Om du säger till dig själv att du inte ska äta bröd, då kommer du äta dubbelt så mycket bröd den veckan. För att man har ett litet inre trostsbarn i sig som inte står ut med regleringar.
Precis, så då är det lika bra att jag bara är helt tyst. Min inre röst är bara helt tyst.
Det är mycket bättre om man nu vill försöka säga olika saker. Då är det bättre för mig att så här, skapa massiv olycka i livet. Alltså att jag blir deppig. Då äter jag inte. Då har jag ingen lust att gå ut och shoppa.
Nej, det är sant.
Du
är ingen tröstätare eller tröstshoppare.
Nej. Jag förlorar aptiten och jag förlorar liksom kraft, mana. Jag har ingen initiativkraft alls då.
Nej, det är sant. Det är sant. Jag måste tänka. Jag har heller aldrig varit någon tröstätare, men jag kan ju vara en tröstshoppare.
Du går i raka spåret till The Mauer.
Det är liksom allting som jag ser kan jag bara känna en så stor, enorm lust. Det är exakt samma gen som styr allt från...
Jägar, samlar gener.
Ja.
Du bara, det är kris, jag måste bunkra.
Men jag, nu ser det så tydligt och jag menar inte att jag välkomnar dig, men det är så här,
väldigt gullig, du är en liten ekorre.
Ja, men då är det så här, då åker jag till The Mauer, Myrorna eller någon annan så här second hand. Kan också tyvärr nu för tiden bli någon liten annan butik. Och sen så kör jag, senast körde jag när jag mådde så där, då gick jag in på, vad heter den nu då? Ah, det är en sån här plick och plock. Och två gånger har jag gjort det sen jul. Och innan jul då blev det liksom allt från granar till lysbelysning. Fast jag inte ens skulle liksom fira jul direkt i år. Och nu var det ganska nyligen. Det var något annat som var väldigt jobb. Jag tror att det var första gången jag hade varit i min nya terapi. Det var en grej som sattes igång. Och då liksom spelar det ingen roll om jag har 200 skolbarn eller liksom tar hand om så här en... Det spelar ingen roll vilka som är med. Alla får haka på. Och mutas och hotas. Jag måste liksom bara fylla ekorrkvoten så att jag känner så här, okej, nu har jag bunkrat upp. Nu klarar jag mig tack till. Men å andra sidan är jag inte ett dugg orolig för virus, inte för sjukdomar, inte för ond, bråd, död. Men det är någonting, när någon liten känsla mig runt. Då måste jag så här, försäkra mig om att så här, fylla på min inre ekorre. Då känner jag mig trygg liksom. Sen är det klart. Och också som jag tagit en sil och tänder av. Ja, helt slut.
Men det är återigen det här, tror jag, att du måste sätta sig arbete. Och ja, då får du liksom jobba på det. Det var ändå Josefin Crafoord, tror jag, som gjorde den otroligt roliga analysen att varför människor går ut och så här fredagsfester. Alltså att vi svenskar har den här helgfyllan som vi kan raljera och tycka är så sjuk. Att det är finare som kontinenten att ta sitt glas mitt i veckan, lite det här och där, och inte bli aspackad och sådär. Men hon menade att fredagsfyllan verkligen fyller en viktig funktion för oss svenskar, som ju av tradition sedan vikingatiden har varit ett hårt arbetande folk. Nu är vi inte det längre. Och genom att inmundiga då stora mängder alkohol på fredagskvällen så får vi vakna upp på lördagen och känna oss helt jävla slutkörda. Alkoholen gör jobbet, det fysiska jobbet åt oss, så att vi liksom får vakna upp och vara helt så här förstörda i kroppen.
Det är sant ju.
Det stämmer ju.
Det är därför folk säger så här, jag måste köra en riktig, det vore nog bra om man känner en riktig genomkörare. Skjuter ut sig bara. För att det är så här, då vaknar man upp, man liksom, man orkar inte tänka.
Hjärnan
man
har typ fått någon jävla nollställning, alla jävla signalsubstanser, all oro som man har gått och dras med under veckan, alla olika små rutiner och allt hårt som man har, allt som vi har försökt att knö in oss i, de här snäva ramarna som vi har satt upp för oss själva. Det försvinner och så får man bara så här skjuta ut sig, vakna på lördagen nollställd.
Och så vill man äta och ligga.
Ja.
Och bara göra liksom slashasgrejer.
Ja. Men vi är inte alkoholromantiska. Vi menar inte att det här är en bra metod, men det kan vara en förklaring till att vissa gillar att göra på det här viset.
Och att vissa gillar att göra det oftare också. Det stillar ju inte bara kroppen utan också hjärnan för många.
Ja.
Men det är därför jag tror många säger att kommer aldrig mer dricka. Och sen så känner de, det är ju självmedicinering av rang som liksom alla människor har tagit till, i alla fall i Norden. Jag tycker inte alls, mina kompisar som kommer från andra länder, jag känner inte alls att de har samma alkoholromantik som vi har.
Det är väl verkligen en traditions... att vi har ett annat traditionsbund. Vi har ju framförallt inte en vinkultur, utan vi har en sprit- och ölkultur i Sverige. Förr i tiden var ju det inte starköl, utan då var det ju någon slags liksom slaskig folköl som folk bryggde hemma, mumma drack, och dylikt, liksom, och drack till frukost, middag, lunch. Och sen drack man sprit när det var högtider, och då blev man dyngrak. Liksom. Medan i andra länder har man ju druckit vin, bland annat med vatten, och haft vin som måltidsdryck, för att det har kanske saknats rent vatten och annat liksom. Så att vi har ju en helt annan kultur som ligger djupt rotad i oss kring alkohol, vilket ju inte är så strange egentligen. Men det håller ju på att blandas upp nu när vi är så kontinentala.
Men jag måste fråga dig en sak bara. Angående, du lever ju nu med en man som inte dricker eller använder någon annan form av droger, vad vi vet om.
Och, vad vi vet om, det kanske är skåp. Pundare. Det skulle jag nog märka, tror jag.
Ja, det tror jag verkligen att du skulle göra. Det är när man lever tillsammans med missbruk och säger så här, hur kan du se det? Man bara, okej, okay, folk kan bara ringa till med röst. Har du druckit vin eller? Alltså, gud, jag kan
identifiera spotta. Inom, innan de ens själva har märkt.
Ja, gud, ett halvt glas vin så bara, jaha. Men hur som helst, en av mina bästa kompisar har ju blivit ihop, heter det, men blivit kär i en också nykter alkoholist.
Mm.
Och eftersom jag nu ser det med nya ögon, du och jag har ju på något sätt vuxit ihop, så det är inte så här att jag varje dag bara, hur känns det att vara ihop med Micke nu när han inte dricker? Alltså, jag ser inte det med nya ögon, jag har ju liksom på något sätt varit med dig, men nu när jag ser henne och vi inte träffas hela tiden, så blir det så tydligt att när man lever och blir kär i någon som inte dricker, för det, liksom, nu låter jag så jävla romantiker igen, men särskilt när man är yngre i alla fall, så är det ju en del av ens kultur att man så här reser, festar, träffar någon, blir kär, vaknar upp dagen efter och bara, vad fan händer nu? Att det är på något sätt ungdomens rus och sus och du. Så det även kan så här upprepas i lite äldre ålder. Att man är så här, man vill maxa uttrycket. Man är så här, man är så kär. Och man, liksom, allting måste bara så här. Det finns ju liksom en orsak till att folk så här, dricker massa vin och röker och reser. Och är ute på krogen och ligger mycket. Så allting ska vara mycket. Så nu talar jag av egen erfarenhet i alla fall. Andra kanske ligger och kollar på videon första veckan de är kära och sådär. Men, men det är så roligt för att jag förstår att de är nykära och måste då hitta ett annat uttryck istället för att så här, sitta och gå ut och käka middag och dricka vin. Och så de säger, ja, men de går på spa och de är ute och rider och de åker skidor. Att jag tänker att det skapas också en annan värld. Att det är väldigt enkelt att luta sig tillbaka mot den kulturen som vi har faktiskt i Sverige. Så här, gå ut och dricka och äta eller sitta hemma och dricka och äta. Det är ett väldigt enkelt sätt att här, träffa någon, ta ett glas champagne, äta en god middag, sitta ute på krogen. Alltså, det är en väldigt enkel inledning på en relation. Men om man inte har den så sätts ju allting ur spel. Mm. Så jag är så fascinerad, jag bara, jaha, då var ni på spa och så var vi på gemensam fest här.
Du rökte alltså inte ett glas champagne där på spaet och hur avslutades det?
Ja, och nu när vi var på gemensam fest här och fredags och alla hade peruk och då gick ju de tidigare såklart, för efter en viss tid så är det ju odrägligt att vara med onyktra människor, det måste väl Micke också tycka så här.
Ja.
Efter typ 12 så är det bara så här, I'm leaving liksom. Ja. Men också att det kanske är en liten sorg att inte kunna äta en riktigt god middag och dricka ett glas vin tillsammans. Liksom. Så det, men jag vet inte, hur känner du liksom? Gör ni massa saker när sen han inte kunde dricka? Så här, går ni på spa eller utforskar era inre indiska gudinnor? Jag tror att måste det inte egentligen ske precis i början? Det blir lite svårt för er så här, nu ska vi hitta på någonting istället för att dricka vin tillsammans. Alltså, det kommer väl bara naturligt för er?
Ja, men jag dricker mindre än genomsnittet, absolut. Och jag är väldigt glad för att jag har fått upptäcka den sidan av livet. För jag tror att om man inte liksom lever tillsammans med en alkoholist eller har en alkoholist i sitt liv, så behöver man inte ifrågasätta det någon gång. Vilket gör att man slafsar på. Och man ställer ju högre krav på tillvaron som nykter. Man tar inte vilken... Alltså, med ett glas vin så kan man till och med sätta sig på en liksom jävligt risig pub och ändå få den att kännas rätt lyxig. Du kan åka på en ganska vidrig charter och få den att kännas härlig för att du dricker paraplydrinkar i en vecka liksom, obegränsat typ.
Fattar.
Så att kraven sänks när alkoholen kommer in, för att vi får någon slags förmildrande dimhöljt över oss liksom. Kvalitetskraven minskar helt enkelt. Så det är väl det jag har märkt, att liksom, vi nöjer oss ju inte. Så här, ska vi åka på en semester till exempel, då vill man gärna åka till en storstad där det finns saker att se, att uppleva, att göra. Och ska vi åka på en solsemester, då måste det också finnas liksom, så här, gym, pool, går att dyka. Alltså, vi kan inte bara längre ligga på en strand en hel dag. Det funkar ju inte.
Och
dricka gärna drinkar och ligga och lufsa och lulla. Utan det ställer lite högre krav på att det finns liksom saker att se, att uppleva, att göra. Och sen i relationen så är det ju det som är fantastiskt med att inte dricka ihop. Det är ju att man får ju mycket bättre koll på varandras känslolägen. Det går ju inte att fuska. Alltså man kan ju ha det rätt risigt i en relation och tycka att man har lufsat igenom ett par veckor där det bara varit så här, och sen bara, men vi tar ett glas vin älskling och så bara, får allting någon liten förhöjd dimma och man bara, okej, vi har det rätt mysigt ändå, vi öppnar en flaska Amarone bara så här. Och så dricker man sig till någon slags halvbekvämt tillstånd. Det funkar ju inte när man är nykter, utan då måste korten på bordet. Vad är det som skaver, vad är det som inte funkar, har vi tråkigt? Man kan ju bara helt plötsligt säga, det är så jävla tråkigt, vi måste göra något. Och sen är det ju också ett helt, alltså kvällarna och nätterna är ju inte dugg intressanta längre.
Nej.
Jag är bara glad att man får leva flera liv i ett liv. Och apropå det här, så jag har en kompis som heter Sissan, en gammal barndomsvän till mig. Hon har spelat in ett avsnitt i en podd som heter Prestationspodden. Mm. En skitbra podd faktiskt, där hon pratar, för hon har varit nykter i ett år. Och hon är inte alkoholist, men hon håller på mycket med yoga och personlig utveckling, och hon vill liksom testa vad alkoholen, för hon kände att liksom alkoholen har en sån jävla stor del av mitt liv utan att jag ens har reflekterat över det. Så hon har testat att vara nykter, och hon säger väldigt kloka grejer i den här podden som jag bara, just det, det har inte jag reflekterat över. Till exempel att alkohol får ju oss skimmärt att känna oss avstressade. Mm. Men det som händer i kroppen när vi dricker alkohol, det är tvärtom, att kroppen blir stressad för att vi sätter i oss ett gift. Så det är därav den här känslan som Josefin Crawford pratar om, att man vaknar upp och känner sig helt jävla slut. För att kroppen har liksom utfört ett mindre krig under natten med att förbränna det här giftet som vi har stoppat i oss. Så det är
spritångesten.
Spritångesten och den fysiska, rent kroppsliga ångesten för kroppen att bli utsatt för det här giftet gång på gång. Och även ett glas vin är ju att ge kroppen en liten bit gift. Så att vi känner oss avspända, men kroppen blir egentligen stressad. Så att dricka det där vinet och tro att vi får vila i det, att unna sig ett glas härligt fredagsvin, det är egentligen att så här, ge kroppen mer stress efter en jävligt tuff vecka. Och det märker jag också av att leva nykter, att jag är jävligt mycket, alltså jag mår mycket bättre i psyket. Nu de gångerna när jag dricker vin, det kan ju vara liksom att så här, jag är iväg 4 dagar med dig. Eller typ,
skulle inte vara med.
Ensam hemma i 4 dagar och bara, men gud, ni ska dricka lite vin, eller med mina kompisar liksom. Hur fan vad jag blir bakis och vad slut jag blir. Och jag kan också känna att jag har sånt edgy humör när jag är bakis. Att jag blir så här, vad fan, lägg av. Alltså jag blir snäsig, jag blir liksom irritabel. Så det tyckte jag var så här normalt tillstånd. Det är sån jag är bara. Men det är bullshit, det är man inte.
Nu framstår mycket... du själv som du har så här druckit typ 100 gånger i veckan,
det
har jag inte.
Nej, men, jag alltså, fattar det är nyansskillnader. Det är klart att jag inte är någon jävla galen, men du fattar, alltså,
men
man
jag
märker.
Fattar att vara bakis är ju att vara irriterad.
Inte
och det är
vara
någonting...
så jävla trevlig människa.
Jag tycker att det försvinner ganska mycket i alkoholdebatten. Så här, då var föräldrarna fulla framför barn och så här. Jag vet inte, jag tycker så att vara bakfull tycker jag nästan är ett större primärt hot, för att då kan det hända både det ena och andra, för då är mamma och pappa irriterade, då kan de säga fula grejer till varandra. Under själva fyllan, om inte den går överstyr, så är det liksom
rätt mysigt trevligt.
Det är det jag menar. Så att den där jävla bakfyllan tror jag liksom ställer till det så mycket mer än vad det någonsin pratas om. Liksom.
Ja, och att det så här går från att vara glatt, gemytligt och mysigt och soft till att så här, man vaknar upp som barn och så är det bara så här, 2 svart neddragna gardiner, 2 irriterade vuxna som bara inte vill göra något förutom att bara ligga hemma och deka. Liksom. Ja, nej, inte så kul. Såklart. Men ja, men som svar på din fråga, jag tycker inte att det är klart att jag kunde sakna, och jag kan fortfarande känna att så här, fy fan vad mysigt att ta in på Ritz, ta in en flaska champagne. Vi har ju massa så här romantiska bilder som inkluderar alkohol förstås.
Ja.
Men då ska vi inte glömma våra härliga vänner på Oddbird.
Nej, de kommer vi aldrig glömma bort. Nej. De har ju nu... Det låter som att vi är sponsrade, men det är vi inte.
Nej, jag tycker bara att det är så jävla smart. För de har ju tagit fram alkoholbefriad, som kära Moa säger. En champagne som är jävligt god. Prosecco, och som ger... Och en prosecco nu, ja. Som ger den där liksom lyxiga vuxna känslan. Och den där jäkla... det är den där härliga känslan att få vara vuxen och logga ut från ansvar.
Det är ju
det
man vill åt.
Ja. Och man vill bara säga, hej, nu upphör vardagens krav. Nu ska jag bara skjuta ut mig.
På Ritz.
På Ritz i Paris.
Men det är ju liksom, jag tänker så här, många gånger man har ändå gjort bort sig när man var yngre. Och säkert nu också, lite då och då, på grund av alkohol. Men också som du säger, så här, att som småbarnsförälder... när det ändå läggs en viss ordin på stämningen så finns det liksom, som du säger, en romantisk bild som också kan vara lite sann, att man säger, vi tar en på hotell, vi drack lite bubbel och pippade som kaniner och va. Ja, men om vi liksom inte ska stiga under stol med, så finns det ju såklart en förlösande faktor. Det är, annars skulle ju inte folk dricka.
Nej.
Alltså så är det ju.
Det är klart att det är härligt att dricka. Annars, ja. Alltså, nej, vi gör det ju inte bara för att vi ska följa något kulturellt mönster. Nej. Det är klart att vi får en vinst av det.
För det verkar ju
och de flesta, jag menar, fan, 85% av alla klarar jag av att hantera alkohol. Ja. Så det är ju inte ett problem för många, eller för de allra, allra flesta.
Mm.
Utan det funkar rätt bra som både, liksom, vad ska man säga, pulssänkare och
pullar, att man
pullingen blir bra. Men vår nivå är så låg ibland.
Ja, men det är bara, tänk alla så här 70-tals, 80-tals uttryck som är så här,
kukan du nu?
Ja, kommer få så här, pullar du ändå, pullar upp en brygga. Man måste slicka upp i brygga. Liksom, har det, är inte det bara en porrfisk? Var det någon som gjorde det? Jag vet faktiskt än. Kommer du att vara så avundsjuk? Han älskar bara att slicka upp min brygga. Liksom. Sånt är också... Jag vet inte vad det handlar om, att man också blir så jävla mycket mer rädd om livet. Det pratade ju du om förut. Innan kunde man ofta sitta och snacka sex på tjejmiddagen. Nu är det jävligt tyst om sex på tjejmiddagen. Ja, jag tycker det. Det är om någon har träffat någon ny, liksom.
Men vad tror du att det beror på? Ja, du har ju så jävla spännande kompisar.
Det kanske är för att vi andra tycker att det vi kommer med i jämförelse med det är så här, då skjutsade han min man mig till hotellet, så var det två som väntade, så skulle vi filma, och sen kom han hem till mig på timmar, och sen då är man så här, vi kollar porrfilm i 2 minuter och låg från sidan. Alltså det kanske är... Ja, men jag tycker allting så här har blivit, man var så gränslös med så mycket fram till en viss ålder, tycker jag. Och det kanske handlar om det där att man inte tror att det är liksom, man är inte mamma och kvinna nog.
Men jag pratade med Micke om det där, och han bara, är ni helt sjuka i huvudet? Pratar tjejer på tjejmiddagar om så här ingående med sina partners liksom sexuella förmågor? Och man bara, ja, han bara, alltså det gör inte män.
Nej,
men menar han. Han menar att det gör vi
inte.
Nej,
det
är respektlöst. Man pratar inte om kvinnor på det sättet. Man bara, okej.
Okej, sorry, ska jag göra det?
Men min lillebrorsa var ju också med någon gång när jag hade tjejmiddag. Han var väl 17 kanske, jag var 19. Men han var också i chock, total chock. Han tyckte det var så vidrigt.
Mm.
Hur gränslöst vi behandlade män i vår närhet. Jag vet inte, jag kanske inte alls är komilfå att sitta och dissekera, men det är det ju.
Jo, fast jag tycker så här, det är någonting som verkar vara liksom löpa som en ganska tjock röd tråd genom tjejmiddagar, så är det så här, nu jävlar släpper vi lösa allting bara. Och jag kan tänka att det handlar om, det är lite som vi sitter här i den här lilla glasburen, att det är så här, vi ska så präkta, vi ska vara morsor, vi ska laga mat och vi ska göra karriär i det. Men tjejmiddagarna är de nya härmiddagarna.
Ja.
När liksom rikegubbarna satt med sina prostituerade kvinnor på, liksom kom in på liksom Berners i slutet av 1800-talet, och tjejerna liksom, vi har aldrig fått vara med. Jag tror att vi tar igen liksom hundratals år av uteslutning.
Ja.
Och det kan också vara, det som jag tycker är så underbart med tjejmiddagar, att det kan vara en sån jävla höjd på dem, och det kan vara sån otroligt magplask och allt är härligt.
Mm. Ja, gud vad jag vill ha tjejmiddag.
Ja,
tjejmiddag. Tjejmiddag.
Det är veckans utmaning att du och jag ska bjuda in till en tjejmiddag.
Ja, det ska vi.
Middag. Och vi ska ha tema, vad ska vi ha för tema? Dildos.
Ja, vi gör det.
Nu får ni vara på oss lite om vi inte återkommer om det här. Men jag vill att vi ska stanna lite vid
tjejmiddagen. Var med på vår challenge.
För jag tycker att det finns ett intressant psykologiskt i det här. Att det liksom, den eviga diskussionen om det liksom eviga manshatet gentemot kvinnor som liksom kommer till uttryck överallt och dit. Och men alla män jag känner sig så här, vi skulle aldrig kunna prata så om kvinnor på en tjejmiddag, eller prata så om er, eller avslöja sådana verkligen fina eller fula detaljer. Liksom, vi har mer respekt än så. Vi är så här, en liten sate, alltså, för fan så dålig säng, alltså, han är så och så. Vi kan liksom verkligen sitta och så här, spotta och spea i våra liksom hux klor med sig och vin och hatet som spirar. Det är liksom en fristad. Så jag får inte riktigt ihop det där. Är det just för att det är en fristad som vi tycker så här? För jag vet inte, som jag återkommer till, det är inte det många som män som jag känner respekt för. Det är inte det.
Nej, men det är väl det som är...
Nej, det är inte det. Jag står
Johan
för det.
Johan Kullberg. Jo. Jag säger bara, alla män där ute, lyssna på den här podden, se och lär.
Jo, men eller jag har respekt för män som är bildade. Alltså män som är bildade har gjort något bra av det. Det är en sån man som jag älskar och som jag respekterar. Men de flesta kreti och pleti män, när man trycker till dem lite liksom, på någon känslig punkt, ja, men då faller de ihop som liksom clowner.
Men är det inte bildningen verkligen som... Är det verkligen bildningen... Ofta. Bildningsgraden.
Ja, ofta.
Jag tycker det finns många bildade idioter. Alltså.
Ja, det är klart att det gör. Men de få russin och kakan som jag verkligen respekterar, det är ju bildade män med ett känslopatos.
Jag håller med. Alltså, framförallt så är det ett känslopatos. Jag respekterar alla män som har omsorg, sätter omsorg högt. Alltså omsorg är ju traditionellt kvinnligt uttryck, liksom att känna omsorg för sin familj och för sina vänner och för människor generellt, liksom att visa människokärlek. Och där kan jag väl tycka att män överlag är rätt så här, de skårar inte högt på den skalan.
Nej.
På omsorgsskalan.
Nej.
Men de män som gör det, oavsett om de är bildade eller obildade, där känner jag stor varm respekt. Även för kvinnor förstås.
Ja.
Men det har ju... Det
nu
är
pratar
liksom,
vi om män.
Ja, men nu pratar vi om män. Och det där, så omsorg måste till för att jag ska känna respekt. Men jag håller med. Jag tror att det som sker på tjejmiddagar är ju ett stort arkaiskt manshat som jag tror finns hos alla kvinnor och som vi behöver vädra och som vi behöver förstå och reda ut. Och det är också någonting så här att det som sägs på tjejmiddagar, det är inte så att man kommer därifrån och känner
skriver
att så här, skriver en bok eller att man använder det emot någon, utan det är just den där debriefingen som behövs, så att man kommer nästan inte ihåg vad som har sagts. Jag kan inte komma ihåg något specifikt skitsnack om någon speciell man, även om det har varit så att säga väldigt
jag fattar.
stora massive amounts of hate som har delats.
Jag fattar.
Jag ändå inte så här specificera någon speciell kar som jag liksom har fått lära mig något nytt vidrigt om.
Nej, men sen finns det alltid vissa som alltid håller sina kärar om ryggen.
När man, ja, det gör det.
Man säger, men varför? Nu sitter vi här liksom, i vårt kvinnoförbund och säger så här att de tror så här, att det kommer komma tillbaka. Och så kan jag faktiskt tänka ibland också, när man så sitter och pratar med någon och så påvisar någon svaghet som ens man har.
Ja.
Tänker man så här, oj, jag delade det här med dig, men du delade inte tillbaka. Så nu kommer han eller jag få det här tillbaka.
Ja.
Och det är det som jag ändå tycker är så magiskt, men när man är med sina äldre väninnor, ja, så kan man också säga, de är 17 år.
Vi som är tillhör.
Nej, men att det är helt fritt från censur. Att det är så här, de som är ens bästisar, där behöver man inte, det är fortfarande alltid någon som är så här. Men liksom, man förstår också att det är hat med kärlek. Kärlek och hat. Skillnaden är inte så stor mellan kärlek och hat. Sista tapper. Men så tänker jag så här. Lite som jag tror ändå att män liksom alltid småljuger lite för att alltså, framstå som bättre. Så jag tycker ändå att jag har fått det några gånger av män när det har tagit slut på relationen. Så här, haha! Ja, men du vet ju vilka grejer jag menar. Det där jag sa att inte jag gjorde eller inte, att inte jag var så, det var jag. De vill så sticka till en lite. Man bara, I don't care anymore. Never cared. Så att jag tänker att, jag tror också att det snackas mer. Och jag tror att det är olika killgäng också. Jag vet vissa killgäng där det liksom snackas så jävla mycket om både det ena och det andra, om brudar och luder. Så jag tror liksom att det är... Jag har ju för fan suttit med killar när jag var yngre som har suttit och visat bilder när de har varit i Thailand och liksom legat med prostituerade. Vilket var coolt. Man bara satt i skandal och så här med sin blå bländ och bara, jaha, okej.
Nej.
Jo, alltså nu har det ju hänt, det här är ju länge sedan, men det har hänt otroligt, otroligt mycket, att mycket stängs såklart undan liksom, eller göms i snö och kommer upp i tö, att det som var liksom coolt för 25 år sedan är ju fucking kom il faut nu, så det är mycket som har hänt, men jag återkommer till det här med bildning. Jag har väldigt få vänner som jag tycker har bildning, som sitter och liksom vräker ur sig vare sig rasistiska påhopp eller kvinno- eller manspåhopp. De är så här människohumanister. Sen kan vi alla liksom falla igenom det håliga
nätet. Det är väl också så här att, är det inte ett faktum att när människor mår jävligt dåligt och är missnöjda med sitt liv, då kommer de här dömande attityderna, behovet av att snacka skit, behovet av att höra hur dåligt andra människor har det. Och sen när de mår bra igen, då finns inte det där längre. Då är det inte en skitsnackare av rang. Och att det inte bara handlar om självkänsla förstås, utan att det handlar som sagt om tillfällig kris i livet, eller att man bara har pissdåligt. Det fyller någon slags funktion. Det återkommer vi alltid till. Att så här, skvallret, det är mänsklighetens krona på något sätt. Eller ok. Lika härligt det kan vara att skvallra och snacka lite skit. Precis lika vidrig kan man känna sig. Smutsig.
Tungan är svart.
Ja, så det är liksom, gränsen är hårfin för liksom sunt skvaller, sund debriefing på en tjejmiddag. Och när man går över gränsen och istället bara börjar känna sig som en smutsig människa som är ond.
Aldrig
man ska hålla sig på rätt sida av gränsen.
Alltid
god, alltid.
Nej, men det här är, jag tycker det är väldigt tydligt också med, och därför får man försöka ha någon form av så här, när man lever nära någon som är dåligt eller umgås med någon som är dåligt, så måste man sätta på sig lite den där liksom, där lite som en skyddsväst. Men så här, kulorna får liksom vina lite men smattra på, men gudarna ska veta att det är inte lätt. Och jag tycker så här, när man har levt med människor som har mått dåligt, så här, det är en väldigt, så här, om jag får använda uttrycket, schizofren vandring. Att ena dagen är man så här, den jäveln, han ska ut alltså, han ska ut, orkar inte höra ett ord. Och nästa sekund säger så här, men jag fattar ändå. Och det här är någonting som jag tycker att det är viktigt att prata om, även du och jag som föreläser och har gjort, lever mycket anhörig atmosfären och medberoende och liknande, att det finns som att man, det finns något antingen eller. Antingen får liksom slänga ut den jäveln, hata honom, eller så här, du måste förstå, hon mår så dåligt, vi måste finnas där. Att liksom alla känslor finns ju när man lever nära människor som inte mår bra.
Ja, och sen så skulle jag vilja säga att just det där tvivlet, eller från den ena dagen till den andra som du skriver, att så här, nu vill jag göra slut, jag vill lämna, jag vill inte vara kvar, jag står inte ut en sekund till. Och så nästa dag så bara, ja men hur är det nu? Nej, men det är bra, så vill man inte låtsas om den där dagen som var där innan. Men just det är ju en fas som föregås av ett alltså som det föregår det riktiga beslutet, och den fasen kan pågå i ett år. Och min anhörigterapeut sa en gång till mig så här, tid tar tid. Och att man måste få befinna sig i det tvivlet, och man måste få ge uttryck för det utan att någon ska ställa omedelbara krav på en att göra slag i saken, att till exempel flytta ut eller göra slut eller sluta med sin drog. För likadant hör man ju från någon som är fast i ett missbruk, jag vill sluta dricka, om man nu har den stora ynnesten att någon liksom outar det för en. Det är ju, händer ganska sällan hos anhöriga och medberoende att man liksom får den förtroligheten. Det är ju kanske mer vanligt att nyktra alkoholister och narkomaner får det. Liksom.
Någon ska som du säga? Du dricker ju vin.
Ja. Men i alla fall när någon kommer och säger jag vill sluta. Och sen dagen efter vill de inte alls sluta.
Nej.
Och bara, men jag ska söka öppenvården nu. Och sen tre dagar senare så bara, nej men jag tänker att jag tar det nästa vecka istället. Att det där är ju också en fas liksom, att man har nått i botten, fast sen så kommer man upp lite och sen så ramlar man ner igen och sådär. Så att jag tycker ändå att den där fasen är hoppfull. Jag har ganska hög tolerans för det. Och bara man kan urskilja den liksom.
Nej, men jag tänker också att man måste också acceptera. Jag tycker att jag har sett det på dig och du har säkert sett det på mig. Att så här, när jag har varit för liksom förrörigt ett tag och man själv har bara gett och gett och gett och inte fått någonting tillbaka förutom jävla rörigt liv av den andra, då stänger ju kroppen av. Då är man sen i sparlåga och sen kommer någon att ta en på rumpan och tror att det ska bli åka av. Man bara, åka av? Men vem då? Typ, Gröna Lunds nya åkattraktion. Man så här, man försätter sig själv i någon form av neutrum för att orka ta hand om vardagen. Så man tänker så här, barnen kommer först, jag måste tjäna pengar, bla bla. Och sen så blir liksom röran där runt omkring. Medan människan som lever i depression eller i missbruk eller liknande. De är ju inne i sin högst själviska känsla. Och det tycker jag man kan känna när man till exempel har sorg.
Mm.
Som när min mamma gick bort, eller människor som liksom sörjer någon, det är ju helt jävla egoistiskt.
Mm.
Och det är med allting, ingen kan förstå hur ledsen man är, ingen kan förstå hur dåligt man mår, ingen kan förstå hur jobbigt det är. Så är man ju själv också, man är ju bara en jävla superstar i sitt eget liv hela tiden när man inte mår bra.
Mm. Återigen, fan, lyssna på Martin Wiklunds intervju med Martin med Kullberg. Nej, men han är klok. Det är också något jävla härligt att få höra en 86 år gammal man sammanfatta sitt liv och klokskaper. Mm. Jag saknar det. Nu har ju inte jag några mor- eller farföräldrar i livet längre. Och jag har inga gamla människor i livet. Nej. Eftersom jag inte jobbar på hemtjänsten. Men fan vad det är underskattat. Och vi lever ju i ett ålderssegregerat samhälle dessutom. Så man träffar inte på äldre människor by coincidence sådär, som delar med sig av sina klokskaper. Så av det skälet är den här intervjun också helt... Ja, den är så underbar. För att han säger ju också att eftersom man har träffat så många människor som är i kris och som är i sorg, att ja, det är liksom, livet ser ju ut så. Det är bara en radda kriser och sorger som kommer åt den. Och han menar att människor som inte är med om det, de får ju ingen självkännedom och har ju också svårt för att möta andra människor som är i kris.
Ja, min man.
Ja, och ja. Han kanske måste vara med.
Det är inte
hans
fel.
Nej, men jag tror så här att det kommer ju till slut.
Men han är ju, alltså, sen kommer man ju någon gång i kris när man blir
hans
en
pappa
familj.
Eller mamma kanske måste frånfalla eller någon annan som står honom nära. Så han behöver kanske genomgå en ordentlig jävla sorgeprocess för att komma ut och nå fram till andra människor och kunna se sorg hos andra. Eller se liksom nöd hos andra. Det var liksom lite det han kom fram till i sin forskning, att man blir ju mer empatisk av att själv gå igenom en massiv kris och en stor sorg.
Mm.
Och det är väldigt vackert tycker jag, för det är ju också utrymme till att kunna se människor som är i den där egofasen av sin sorg eller sitt missbruk eller sin depression. Eller, ja, när man mår skitdåligt så blir man ju ego, liksom egocentrisk. Man kan inte se längre än sitt eget lidande.
Men det är som en treåring.
Mm. Men när man kommer ut det så kan man se dubbelt så långt. Det är det som är fint. Bara man kan komma ut det.
Jo, men det är det som är intressant med hans bok också. Vad det är som gör att vissa inte tas ur det.
Ja.
Det ser man ju själv sen med vissa vänner som säger, men okej, men nu kan vi bara snappa av det. Nu räcker det väl.
Ja.
Så bara, det går inte liksom. Det är jävligt intressant rent så personlighetsmässigt.
Att, men han menade så här också att KBT, han menar att KBT är jättebra. För att man får redskap att kunna hantera sitt liv, det som är nu. Men för att verkligen få insikter om sitt eget liv och självkännedom. Så måste det kanske till någon typ av dynamik. Alltså dynamisk terapi. Att man ser bakåt. Varför har jag blivit den jag är?
Mm.
Att inte bara fokusera på nuet och redskap för att hantera sitt ohanterliga liv, utan nej, man måste kanske för att komma ett snäpp högre upp ha lite koll bakåt.
Och sen hålla koll lite på skammen.
Verkligen,
den
alltid.
Eviga skammen så här, som sätter kroppen för så många som de inte vet om att det är så här. Men varför vill du snacka skit om någon? Varför vill du lägga över det på någon? Varför blir du arg?
Varför är du så sträng?
Ja, du känner dig så otillräcklig.
Ja.
Du är full av skam. Så alla borde plugga på mer om skam tycker jag.
Verkligen.
Det är en jävligt stark kandidat till många dåliga mående. Jag vill bara säga också, jag som är en väldigt sann humanist. Nej. Nej, men jag måste bara säga. Nej, jag menar inte så, men jag måste bara säga att det är så jävla roligt med min treåring hur han en sån jävla klon av mig. Och nu säger jag det inte för att jag vill det, för att jag vill att förstå att det är mitt sista barn och allt det där. Men han är en sån jävla klon av mig. Alltså från allt hur han liksom, hur han är jobbig, hur han liksom hur han är med andra, hur han liksom är precis som jag, så här, inte vill att någon ska vara ledsen, hur han, så här, flocken ska vara med. Alltså, jag vill att tiden ska stå stilla. Jag klarar inte av att han... Nej, jag tycker att det är skittungt. Jag tänkte på det i natt, så här, jävligt jobbigt på nätterna just nu. Men jag skiter i det. Jag vill bara ligga i natt, tog han sin hand, så gjorde han en sån här, du vet, benade handen med sin minikini hand. Och jag är så här, jag bara vill liksom trä alla de här grejerna på ett pärlband och bli 196 år gammal och berätta om det i en intervju där du intervjuar mig.
Jag är nya Martin McLean.
Men det ska jag skulle komma fram till, att jag är med och gör ett lopp som heter Mama Run. Där ska Sanna vara med. När du låter 5 kilometer ska du luffa dig runt. Du kan ta Nina. Har Nina fött?
Nej, hon har inte fött.
Nej, hon har gått över tiden.
Du
måste göra en baby shower.
På dagen. Yes.
Ja, 24 maj i Hagaparken tillsammans med Läkarmissionen. För varje mamma och varje barn är det här. Så 75 spänn av anmälan, som är mycket blygsam, 290 spänn tror jag, går till en säker förlossning någonstans i ett utsatt område. Så när du och jag springer, älskling, då får vi upp 150 spänn. Och det är vad en säker förlossning kostar.
Helt perfekt.
Så gå in på mammaran.se eller Läkarmissionen, och så anmäler ni er till det här loppet 24 maj, och så springer vi tillsammans för alla mammor. Och glöm inte att lyssna på, heller på Sanna varje torsdag
i Karlavagnen. Precis.
Puss och kram.
Puss, puss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year 100,000-mile powertrain and 5-year 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.